en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
God morgon!
God morgon! Hur är det? Jag kände just att min röst låter som att jag liksom har varit ute på galej.
Jajamensan, min också kan jag säga. Jag kanske har galejat.
Du har ju ändå varit på galej, tänker jag.
Ja, jag fick dansa lite i alla fall.
Hej, hej, hallå! Deltävling nummer 3 blev verkligen den mest svårtippade hittills. Carina Bergs kompisar gjorde succé och La Gunilla stod pall för trycket. Ja, det har blivit dags att snacka ner allt som hände i Växjö. Välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek!
Tobbe, hur mår du denna morgon?
Jo, men det är bra. Jag har sovit 4 timmar, hunnit slänga i mig lite frukost och börjat blogga faktiskt. Men nu tar jag lite paus för att spela in podd innan jag får fortsätta blogga på vägen hem.
Vad härligt att höra. Du Tobbe, vi har ju fått in en drösmail också.
Ja, verkligen. Och de skickar man till schlagerkoll@aftonbladet.se. Det är så himla härligt att få alla mejl från er. Vi ska försöka svara på så många vi bara kan.
Det ska vi göra. Vi kanske nästan ska göra ett frågeavsnitt sen efter Mello.
Varför inte? Fortsätt ösa in frågor om allt möjligt, så ska vi se vad vi kan göra av det.
Gör så. Tobbe, vill du börja med att berätta hur efterfesten var? Du var ju besviken efter Göteborg. Hade lite mer förväntningar på Växjö.
Ja, och det var bättre den här veckan. Men det är ett problem när festlokalen inte är på artisthotellet utan i en separat lokal. Vi var på Växjö konserthus. Och precis som förra veckan, jag låter som en kråka idag. Jag låter som Samir helt enkelt. Det var en stor lokal med alldeles för hög ljudvolym utan möjlighet att gå undan och prata med varandra. Och väldigt många vill ju kunna samtala. Och det innebär att väldigt många också gick från festen tidigt. Men samtidigt, en efterfest där Cassiopeia och Klara Klingenström och Erika Persson dansar hela vägen in till stängning. Man kan inte annat än älska det. Och när Cassiopeia 5 i 3 dansar och sjunger till Tattoo tillsammans med Thomas Gesson. De har ju båda varit med och skrivit den. Det gör ju efterfesten fantastisk.
Vad roligt det låter ändå. Ändå en uppgradering från förra veckan.
Definitivt. Tack för det, Cassiopeia. Tack för det, Klara Klingenström. Härligt bara.
Sen var det ju så här, Tobbe, vi går in nu på själva resultatet, för det var ju inte någon direkt överraskning vilka låtar som faktiskt gick till final. Ändå välförtjänt att veckans bästa bidrag, tycker jag, med Jacqueline fick gå raka vägen till final.
Absolut, och att Cassiopeia tog den andra finalplatsen. Det var ju ändå spekulationer, framförallt efter fredagens genrep, att Gunilla Persson skulle kunna ta en direkt till finalplats, just för att hon gjorde sån succé. Hon hade sånt enormt stöd från arenan. Men när man tittar på poängen så var det ju så att hon fick visserligen 2 tolvor, men hon fick också 3 stycken lägsta poängare, 3 poängare. Och det var från de äldre ålderskategorierna. Och när det blir så, ja men då, vänta, inte bara från de äldre, utan jag tror att hon även hade 3 poängare från de allra yngsta, 3-9-åringarna. Och sen var det 10-15 och 16-29 som satte 12 på henne. Ja men då funkar det inte. Men när vi kommer till kvalfinalen, finalkvalet, där handlar det ju om antal röster. Så där är det inga ålderskategorier längre. Så där har Gunilla Persson en möjlig chans om tillräckligt många röstar på henne.
Tobbe, jag tycker ändå fortfarande att den här lösningen som de gör med att de ska stå och sjunga sitt nummer mitt i publiken liksom förtar lite av hela grejen. För jag tänker både Jacqueline, Smash Into Pieces och även Liamo hade ju sådana nummer som liksom bygger så mycket på scenkoreografin och hur det ser ut. Jag tycker att det är lite synd att de inte får visa upp det numret igen. Sen är det ju härligt med publikkontakten de får, men det blir också lite så här, det är lite allsång på Skansen tycker jag.
Ja, men vet du vad? Jag från början gillade jag det här sättet liksom. Och jag förstår varför man gör det. Man gör det ju bland annat för att man ska spara tid. För att man inte ska behöva rigga för omsjungningen på scenen. Ta upp artisten dit. Artisten kan börja sjunga redan i green room. Men jag håller med dig. Jag vill ju se showen igen. För det här blir ju mer av en liksom sådär... Jag vet inte, någon form av segertåg genom publiken till lite trallande.
Ja, precis. Och just också som vi har pratat om tidigare, att det här spänningsmomentet med röstningen är ju också det som hänger kvar lite. Och sen så blir det tvåan som blir ännu mer segrare. Och det, jag tyckte det blev ganska tydligt den här veckan, för att Cassiopeias låt är en så mycket mer liksom alltså partylåt, alltså som folk kan sjunga med och dansa till, kanske än vad Jacquelines låt är. Så då blev det mycket mer liv också i arenan, såg det ut som.
Absolut, men vet du vad, Jenny? Det har aldrig, sen Melodifestivalen åkte ut på ett turné, så har aldrig en deltävlingstvåa vunnit Melodifestivalen. Och då är ju det här ändå lite grann av en, de låtarna kan få en lite större boost här och kanske ha chans att ändå gå om i finalen, jag vet inte. Men det har aldrig skett, så att om någon Nej. Av deltävlingsvinnarna känner sig lite undanskuffade, så ska de veta att är ändå de som med största sannolikhet kommer komma högre i finalen.
Ja, och sen så tänker jag så här med Cassiopeia, nu tycker jag, jag tror ju ändå alltså att hennes låt kommer ändå kanske hamna i den nedre delen av finalresultatet, tänker jag. Och jag tänker att vi också inte behöver skicka några mer rosa fluffiga bidrag, nu är kvoten fylld i finalen.
Nu gillar jag rosa fluff.
Ja, jag vet.
Men jag vet inte om det finns några mer rosa fluff. Jo, jag vet inte vad Lia Larsson kommer med nästa vecka. Hon gör ju epadunk. Det skulle Nej. Kunna vara rosa fluffet även det. Men menar du då att Fröken Snusks rosa inte är välkommen till finalen längre?
Fast det är ett annat typ av fluff.
Jaså.
Alltså jag tänker mera sån här, lite så här tuggummi-pop behöver vi kanske inte ha så mycket mer.
Du diskriminerar mot en viss typ av rosa fluff.
Nej, Cassiopeia får vara där nu.
Ja, bra. Ja, det är bra. Alltså jag satte ju 5+ på hennes outfits. Och
det gjorde du rätt i.
Det var flera som skrev till mig i sociala medier efteråt. Jag tror att det var mycket unga tjejer som bara så här: åh, kan inte du kolla med Cassiopeia vad hon har köpt sin tröja? Och det jag kan berätta är att den är specialsydd. Och på utsidan är det alltså rosa julgransglitter. Det är gjort, hela hennes outfit är gjort av rosa julgransglitter. Det låter stickigt och kliigt, men på insidan är det väldigt mjukt och skönt. Jag har varit där och känt. Inte jättemycket på insidan, men jag var tvungen att liksom fråga hur kliigt och stickigt det var. Men Moa gjorde klart för mig att det var mycket mjukt och skönt på insidan och julgransglitter på utsidan.
Du, det här är ju ett fantastiskt tv-inslag som vi skulle kunna göra. Så här skapar du Cassiopeias fantastiska tröja, eller outfit. Tycker jag vore skitmysigt, komma bakom kulisserna.
Ja, jag får tvinga Sebastian Löjdqvist som har gjort outfiten. Han är en av Melodifestivalens kostymörer och gör ofta de här galnare scenshowerna. Ibland gör han artisternas kläder, ibland är det bara dansarnas kläder. Han stod även bakom Fröken Snusk förra veckan. Jag är inte helt säker på att han kanske skulle vilja visa hur han har klippt och klistrat och fixat och sytt för att få till det här.
Vadå? Jag tycker det är skithäftigt att man får se hur det faktiskt går till. Men du, Tobbe, hur kändes det nu då med deras händer, med ögonen på händerna som Cassiopeia dansarna hade?
Jag överlevde. Jag dansade och sjöng med och fokuserade min blick på det rosa fluffet istället för ögonen i händerna.
Men du, Tobbe, hur var Gunilla efteråt då? Hon verkade svaja lite på vilken plats hon hade hamnat efteråt, såg jag i när vår kära kollega Stina intervjuade henne i live-tvn efteråt.
Förlåt, men här måste jag rasa lite mot SVT. För jag försöker ju hela tiden hålla koll på placeringarna. Men det gick alltså inte ens att hinna ta en skärmdump av bilden på slutresultatet. För att poängen rasslade upp samtidigt som man suddade ut namnen. Så det var i princip omöjligt att lyckas få till det där. Och det att SVT inte berättar. Vilka två gick till finalkval? Vem kom tre? Vem kom fyra? Jag blev riktigt upprörd. Och det här vet jag att vi också fick mejl om. Emma mejlade till oss skrev att vi blev helt crazy galna här med min soffa när de inte publicerade resultatet som man hann läsa det. Ja, jag blev precis lika arg. Och det är därför som jag försöker få ut det tydligt i bloggen varje vecka. Därför att de måste ju berätta det här. Och artisterna själva hade ju ingen aning. Det var flera av låtskrivarna som bara, hur blev det med poängen? Vem kom var? Vem kom trea? Vem kom fyra? Gunilla kom fyra, Claudie kom trea till slut.
SVT har lite bråttom helt enkelt.
Ja, men låt det landa i den där resultattavlan. Låt den ligga kvar. Den kan ligga liksom, låt den ligga i fem
split.
Sekunder. Ja, precis.
Kan ligga split. Mm. Hörde ni det nu, SVT? Vi har en lösning. Låt det ligga lite längre så alla hinner se och ta in resultatet. Och prata om resultatet kan de ju också göra. Det är ju inte alls något konstigt. Då undrar jag så här. Vad tror vi då om Gunillas chanser i kvalet?
Ja, men, och där handlar det om att det är annorlunda i kvalet. Det är inte åldersgruppspoängen. Utan det är antal röster med ett litet intrikat uppbyggt system där man viktar antal röster mot antalet totala röster i programmet och så vidare. Men det bökiga med kvalet nu är ju att tittarna kommer att ha sett 6 stycken artister sjunga på scenen, varav 2 går till finalkvalet som är då direkt, och där ser man snabbrepriser. Det finns ingen här i bubblan som tror att några andra låtar än de 2 som tävlar i den sista deltävlingen kommer knipa de platserna. Och det här är något som SVT inte har fattat. Eller inte vill fatta. Men i kulisserna så pratar man ju verkligen om, ja, men finalkvalet, det är ju att ha förlorat. Det är ju att ha åkt ut. Folk i branschen är faktiskt riktigt sura över det här upplägget som vi kommer få se om 2 veckor. För att, nej men vadå finalkval? Det är att vara en förlorare. Vi har redan åkt ut. Men Gunilla själv resonerar nog inte så, utan hon håller nog hoppet uppe. Och får hon tillräckligt mycket röster, men då måste verkligen alla mobilisera för att rösta också.
Det här blir ju väldigt spännande att följa nu faktiskt, hur det ser, eftersom det här är första gången SVT kör det här nya upplägget. Och så får de väl utvärdera då sen efteråt, men det är ju tråkigt om de redan nu från folket som faktiskt jobbar med Melodifestivalen och vill ha sina låtar där och ta sig vidare till finalen har liksom, de har redan tappat tron på hur det kommer vara liksom.
Ja, vi får ju se hur resultatet blir.
Ja.
Men SVT brukar alltid hålla i, dåliga idéer håller man alltid i 2 år för att man inte vill erkänna direkt att det var dåligt. Så att vi kan räkna med att det här upplägget antagligen, man kommer kanske skruva på det lite grann, men att det ändå blir likadant nästa år. Tyvärr, men SVT håller i dåliga idéer i 2 år. Urusla grejer, ja men de fixar man till på en gång.
Du, det är så konstigt för att jag fick inga sms från vare sig min syrra eller mina föräldrar igår där de uttryckte vad de tyckte. Då hade jag ändå pratat med dem innan och vi hade diskuterat vad vi trodde skulle kunna hända. Men mina barn och min systerson som var här hemma och kollade, de var ju så här, ursäkta, våra målgrupper. Vad hände med våra målgrupper? Varför behöver vi skämmas över att vi har skickat Gunilla? För de tyckte ju kul med Gunilla, men inte att det var den som skulle gå vidare. Och då så fick jag ju säga till dem så här att era röster är förmodligen först och främst på Jacqueline.
Precis. Med största sannolikhet är det ju exakt så. Man får inte glömma bort det, att det är ju en deltävlingsvinnare före de där 12 poängarna delas ut.
Men underbart ändå att hela tonårs-Sverige liksom, ungdoms-Sverige röstar på Gunilla.
Ja, men och hon har ju blivit kult. Hon har ju det. Ja. Och det är ju inte en dålig låt. Det är ju en låt på riktigt. Det här är inte Edvard Blom, Livet på en pinne, som bara var ploj, utan det är ju faktiskt på riktigt. Och jag tycker att det är jättehärligt. Min mamma hörde av sig via sms och säger att resultatet blev precis som hon ville. Jacqueline var överlägset bäst. Och Cassiopeia var glad och medryckande. Lite godis på scenen. Och hon... Mamma är också den här... Jag tror att många av de äldre känner att Gunilla, utifrån det man har sett i Hollywoodfruar, hon är inte sympatisk, hon känns inte sympatisk. Och då vill man inte heller rösta. Och det här är ju det som är Gunillas problem. Att, ja, men hur bra det än är, så den bilden som finns av Gunilla är att hon ja, men att hon är osympatisk, och då är det svårt att få med sig de rösterna. Och det är det som de yngre inte har sett och känt, utan där är hon mer av en härlig galen tant.
Som de ser på TikTok typ.
Precis, och då tycker man att det här numret också är så härligt. Och jag tycker att det är lite grann en revansch för Gunilla. Ja, men de pratar skit bakom min rygg, men det spelar ingen roll, I won't shake. Och sen när hon liksom... när hon skakar loss på scenen, jag tycker att det är så härligt att se. Jag blir så glad varje gång.
Ja, och även om det gick så himla bra för henne, det gick ju mycket bättre med sången, så tror jag ändå inte, det är som du säger, den äldre generationen har liksom sett henne på det här sättet, så hon kommer ju aldrig bli folkkär. Det kommer ju inte hända.
Nej. Nej, det tror jag inte.
Nej. Okej, sen var det ju då alltså gräsvassruggen som gick vidare till final. Var det på grund av gräset som Claudi tog sig till kvalet?
Ja, men det var hela den svenska miljörörelsen. Han har ju räddat våtmarkerna. Jag vet inte vad det är du inte har förstått här.
Nej, jag förstår att det är de som har röstat.
Nej, men, jag tyckte Claudi gjorde sitt allra bästa framträdande. Så det var välförtjänt, men jag blev ändå förvånad. Och det följer lite i regeln, pojke slår flicka. Det är en Melodifestival oskriven regel. Och kanske att folk tog till sig... han sjunger otroligt bra. Och det är en fin låt. Den här typen av låtar brukar inte gå bra i Melodifestivalen. Men den brukar inte ta sig vidare. Men det kanske har skett en liten förändring. För det här är ju den typen av musik som verkligen spelas på radio. Men jag blev lite ledsen för Klara Klingenströms skull, och också för att hade Klara tagit den där sista finalplatsen, då hade det varit ett unikt och historiskt resultat med 4 kvinnliga akter vidare i Melodifestivalen. Det har nämligen aldrig skett förut, och det fick inte ske den här gången heller.
Sverige har inte kommit dit ännu att vi kan ha det så till jämställdheten och kvinnorna.
Nej.
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 Nej. Vi måste vänta några år till bara. Men du, det kändes ändå som att det var ganska, alltså det var ju en svårtippad deltävling den här veckan, tycker jag verkligen.
Gud ja. Och det här med Claudia, alltså man kan bryta ner det i siffror också. För där han fick inga bottennoteringar. Det var ingen åldersgrupp som hade honom på sista plats. Och där tänker jag att det är också så här, söt kille i trevlig scenografi funkar både på de yngre och på de äldre. Medan Klara Klingenström kanske gick hem bättre hos de äldre, men numret blev för svart och mörkt och tråkigt för de yngre. Och då halkade hon ut tyvärr.
Ja, och hon var ju väldigt ledsen efteråt, men du sa ändå att hon var med och festade på efterfesten hela kvällen.
Ja, men så här, jag tycker så mycket om Klara. Hon är helt fantastisk som person. Men när klockan var 2:30 på natten, då hittade vi varandra och jag kramade om henne och frågade hur hon mådde. Hon bara, ja, men nu är det bra. Men hon sa, ja, men det är klart att jag är jättebesviken. Jag är en sån vinnarskalle. Jag är jättebesviken. Men nu känns det okej. Nu får man bara ta det här. Och det var så här, för hon var med och stängde festen. Och verkligen dansade och hoppade runt. Så att när jag fångade henne där sent på natten, så var det liksom så här att, jo, hon kunde fortfarande erkänna att hon var besviken, men nu var det ju fest. Nu skulle vi ha kul liksom.
Vad härligt att höra. Tobbe, det har blivit dags för oss att snacka lite om snackisarna, om själva hela helheten av programmet. Och det jag tänker att vi kan börja med, det var ju att Edvard af Sillén blev invald i Hall of Fame. Och bara de små snuttar som de visade från det som han har varit med och skapat är nästan 90% bättre än det vi har fått sett hittills i år.
Men det är ju också lite orättvist för att man klipper ut de där one-liners så otroligt kul. Det var ju likadant med Christian Lok förra veckan, att man klippte ut galna, korta, super succébitar och man bara tänker, gud, tänk att det har varit så här roligt, varför är inte det nu? Det kan man göra av årets säsong också, men ja, Edvard af Sillén är ju en god vän till mig, men det var otroligt välförtjänt att han fick det här, och alltså, ja, Melodifestivalen under hans manus och regi, han är för alltid en stilbildare.
Alltså, det är ju det som man ser mycket fram emot när man kollar på Eurovision numera, för det är han som kommenterar. Och när han och Måns har suttit tillsammans så har det ju varit en hel fröjd av att bara sitta och lyssna på deras roliga kommentarer. Och till och med liksom, mina barn som har varit små när man börjar lyssna på honom har ändå fattat hans humor. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Och det ska bli så spännande att se vad han gör utav Eurovision.
Men pressen att göra ett tredje Eurovision för, 2016 blev utsett till världens bästa underhållningsprogram. Alltså fatta den pressen att försöka leva upp till de förväntningarna. Vad som än sker så kommer det bara vara, ah, det var inte lika bra som jo, det kan det mycket väl bli, för att de är ju helt fantastiska, han och Daniel Ren som skriver manus tillsammans. Men jag skulle inte vilja jobba under de förhållandena nu.
Jag tror ändå att är det någon som klarar av det där så är det Edvard. Jag hoppas
ja.
Det.
Ja.
Vi håller tummarna för det. Sen är det ju så här, Carina Berg hade ju bjudit in sina bästa kompisar nästan kan man väl säga, med Kristin Meltzer och Carolina Gynning som kom in och liksom skapade någon form av succé. För jag tycker verkligen, allting flög inte, men oj vad det här lyfte hela programmet. Äntligen fick vi lite rolig humor, de flamsade lite och det var liksom så här, drev med Carina och liksom, jag gillade det.
Jag håller helt med dig. Jag säger inte äntligen fick vi humor, för jag har gillat programmen innan också. Men jag tyckte att det här var jättekul, en jättekul grej. Och jag gillar att det liksom kommer in lite olika varje vecka. Även om jag skulle kunna tänka mig att se Carolina Gynning som Green Room Reporter hela tiden. Jag hade en bekant som hörde av sig och bara, gud, humorn är så vuxen. Jag har barn här hemma och det här... Är det här verkligen ett program för barnfamiljer? Och det här var en manlig bekant. Och jag blev så här... Nej, det här är inte ett barnprogram. Det här är ett underhållningsprogram som barn också kan ha roligt åt. Och jag är superglad över att man är tillbaka här. Att det inte är Clara Henry och Fab Freddy och David Lindgren som pratar med barn. Utan att det är... Ett underhållningsprogram för vuxna som barn också kan ha roligt åt. Och de här skämten som anspelar på sex, eller när Carolina Gynning nästan skriker kuk, det är ju jätteroligt. Och de barn som är 8, 9, 10 och förstår det, de förstår det. Och de som...
Ja, men de förstår det och då kan de så här tycka att det är lite pinsamt. De yngre kidsen fattar ingenting, det flyger de bara rakt över huvudet. Och sen har vi tonårsungarna som satt så här, nej, sa hon det där högt? Ah. Jag tycker bara att det är roligt också.
Jag också. Kristin Meltzer, Carolina Gynning, ni får komma tillbaka precis när ni vill. Och Carolina får inte åka hem. Jag hoppas att de packade in henne. Det kanske var därför hon inte kom till festen. De packade in henne i en av långtradarna och bara körde henne vidare till Eskilstuna nästa vecka. Jag hoppas att det är så.
Ja, vi hoppas att det är så. De gömmer henne någonstans i Eskilstuna i en hel vecka nu.
Ja.
Ja, perfekt. Det blir jättebra. Nej, men det behövs ju den där lite... Energin tycker jag har varit lite saknad. Det kanske har funnits humor, men det har inte funnits energin. Har jag saknat lite. Och då undrar jag så här då. För jag tänkte på Björns insats. Vi pratade ju om att vi var lite trötta nu på den här kärlekshistorien mellan honom och Carina Berg. Men de fortsätter lite med den ändå.
Ja, men nu tycker jag att det var helt okej. För det var bara en liten blänkare.
Ja.
Och jag skrattade så mycket varje gång. Den här sketchen kanske många missar. Men i slutet, innan sista resultatet, när Björn Gustafsson går runt på SVT:s korridorer och säger att han har bra kontakt med HR-tjejerna. Och så kliver in hos Hanna Stjärne och ber henne att boka om hans tågbiljett. Alltså jag har skrattat åt det så mycket. Jag tycker att det var briljant. Men det är också kanske den humorn som man liksom sitter och skrattar utan att det hörs jättehögt.
Ja, ja, ja.
Så.
Men också roligt att han, det var ju några citat där från när han satt med i parlamentet också, va, tror jag, som var i den sketchen, också jätteroligt. Men det var ju också den här ståuppan. Nu har ju du och jag sett den här delar av den på repen tidigare. Men den här historien om den här mannen som fastnar med sina kulor liksom i bastu lavarna. Då tror jag ändå att ganska många skrattar.
Ja, men det här tror vi ju faktiskt är en reservlösning. Ja. Och för han har ju kört den några gånger på repetitioner i olika varianter. Och, det, och de repade någonting annat där han var utklädd på fredagskvällen. Men sen har de antingen stekt det eller flyttat det till en annan vecka för att vässa det lite till. Så det kändes som att nej, men nu tog de in Björn med en stand-up och det var fantastiskt. Jag tycker att han är jätterolig.
Men jag saknar lite musikunderhållning. Mm. Även om det inte har varit någonting som har tilltalat mig de tidigare veckorna, så hade jag ändå velat höra någon form av gamla historisk mellolåt här.
Det hade du velat. Jag tyckte att det var väldigt kul att Meltzer, Berg och Gynning öppnade med att sjunga Ringer du så kommer vi till Call of You, ja. Come and Die. Och de gjorde det fasiken live.
Otroligt. Ja, det fantastiskt.
Hatten av för det. Och igen, jag hoppas att ni har packat ner Carolina Gynning så att hon kommer med nästa vecka också.
Också fint att på så sätt hylla en gammal mellovinnare med The Ark, alltså deras, när de vann 2007 var det, va? Inte med den här låten, det här är ju deras absolut bästa låt.
Och dessutom för hemmapublik Växjö, The Ark är ju härifrån.
Just. Så att... Ja, så härligt. Okej, vi ska ta lite snabbt också, bara, vad tyckte du om artistvykorten den här veckan?
Jag tycker kanske inte att vykorten har varit jättekul, jag tror ju att det är det här som skivbolag och artister vill, att vykorten ska handla om dem. Så. Men jag tycker att de var ganska tråkiga. Jag tyckte att de var jätteroliga förra veckan när det var Carina Bergs talkshow och Björn Gustafsson dök in i dem. Och nu var de lite torra igen. Precis, och första veckan var de också ganska torra.
Ja, det var som att de var tillbaka på ruta ett. Det var lite tråkigt också. Och det som jag också undrade, noterade du att Gunilla hade med sig någon form av gosedjursleopard när hon var på dejt med Carina?
Alltså jag har ju sett hon, det här. Jag har sett det 35 gånger och ändå inte sett det.
Carina ger henne en blombukett. Sen helt plötsligt har hon både en blombukett och en gosedjursleopard i handen. Sen sätter de sig ner och då försvinner blommorna, men den här lilla gosedjursleoparden ligger liksom i hennes knä hela tiden. Men jättekonstig detalj. Jag undrar verkligen. Jag tänkte att det här har du spanat in.
Det hade jag inte. Jag spanade in så mycket annat. Men just det hade jag inte spanat in.
Nej. Då är det en gåta som vi kanske kan få svar på från Gunillas läger. Vad tror du?
Jag vet inte om det är en av de viktigaste frågorna jag kommer ställa nu. Men du vill att jag ska ta reda på det här alltså?
Ja, men alltså, hon är 65 år. Går hon runt med en gosedjursleopard?
Låt kvinnan ha en maskott.
Ja, oh, det var hennes maskott.
Jag tänker att det kunde vara det.
Ah, så kan det ha varit. Mm. Ja. Tobbe, är vi redo nu för mejlskörden?
Jajamensan, och ni som vill mejla oss, då gör ni det till slagerkoll@aftonbladet.se. Visst kunde jag det där bra, Jenny?
Ja, du är så duktig. Jag har drillat dig ordentligt här nu. Hallå, är det bara jag som skulle vilja vara med på dejten med Cassiopeia och Carina Berg? Hur trevligt och genuint skoj. By the way, rätt låtar gick vidare till final. Säg hälsa Johanna. Vi pratade just om artistvykorten. Det vart lite... hur mycket hade de druckit?
Nej, det hade de ju inte. Det här spelas ju in liksom på onsdagen. De är spiknyktra allihopa och det ska gå ganska mycket undan. Men de såg ut att ha kul tillsammans. Men det är ju alltid roligt att vara med Cassiopeia och det är alltid roligt att vara med Carina Berg. Så den kombinationen var verkligen en... den var härlig.
Mm. Hej underbara ni, tack för en toppenpodd. Det är vi som tackar. Jag har funderat lite över hur det fungerar med bidragsurvalet. Nu har vi faktiskt fått 2 mejl om det här, så att vi tar det här nu. Jag tyckte mig höra någonstans att ett av årets bidrag skickats in flera år i rad, men inte lyckades komma med förrän i år. Då blev jag lite smått fundersam över hur allt fungerar egentligen. Och det är det Ellen som skriver till oss och undrar hur det här funkar. Ellen skriver också, PS, Jenny, du är inte en gnälltant alls.
Det ville du lyfta fram där, Jenny.
Ja, det ville jag faktiskt. Tack snälla Ellen för det. Och Elias har också skrivit in och undrat hur det går till med utvalet av låtarna till Melodifestivalen. Och Tobbe, det här kan ju du som ett rinnande vatten.
Ja, och om jag inte minns fel så skrev Ellen också någonting om att hon tyckte att man bara skulle få en chans. Har man skickat in en gång så får man inte skicka in igen. Och där skulle jag säga så här att det handlar ju väldigt mycket om att en låt ska hamnar rätt både i pusslet av olika typer av låtar. Det kan vara så att en låt skickas in med olika artister i olika typer av produktioner. Om den regeln om att man bara fick skicka in en låt en gång hade funnits, då hade vi aldrig haft Eld och vatten med Sarek i Melodifestivalen, och vi hade aldrig haft Hasse Anderssons Guld och gröna skogar, för det är låtar som har skickats in flera år i rad. När det gäller Eld och vatten så skickades den in med olika artister i olika versioner, medans Guld och gröna skogar skickades in med Hasse Andersson, men det handlade om att den skulle komma rätt, och båda de låtarna är ju superhits. Så att, det skulle jag inte säga att det skulle vara bra om man införde regeln att man inte får skicka in samma låt flera gånger. Ja, men hur det går till? Låtskrivare skickar ju in massor med låtar. Det kommer in ungefär 3000 låtar varje år. Men framför allt för SVT så, till skillnad från på 80- och 90-talet när man lyssnade på låtar med demoartister och sen valde ut låtarna och sen försökte hitta artister till dem, så går man ju mycket mera nu på ett helt paket. Därför att det är skitsvårt att ha valt en låt och sen komma till Danny Saucedo, Klara Klingenström eller Lasse Stefan och säga, hej, vill ni sjunga den här i Melodifestivalen? Numera är ju artisterna ofta mycket mera med i processen av att plocka fram de låtar som de vill sjunga. Så nästan alltid handlar det om att det finns ett helt paket. Att man har artist och låt och skickar in det tillsammans. Och det är ju också därför som det är ganska många samma låtskrivare. För att de har knäckt den här koden. De har lyckats klura ut vilka artister är intressanta för SVT. Ska vi jobba med dem? Hur gör vi? Och där så är det ju också så att flera av skivbolagen och SVT arrangerar låtskrivarcamps där man parar ihop en massor med artister med massor av låtskrivare, och så skriver man låtar ihop med syftet att få med de här låtarna i Melodifestivalen. Det är också en anledning till att det numera är så många låtskrivare på varje låt. För att du kan ju ha då en artist tillsammans med 4 låtskrivare går in i ett rum och så skriver de en låt där. Men man kanske bara hinner skriva en bröt till den låten. Och så känner man ändå, men det här har någonting. Då plockar en av låtskrivarna med sig det hem. Och så sitter han kanske med en annan kille eller tjej och jobbar vidare på det här. Och då plötsligt så är de 6-7 stycken som har skrivit de låtarna. Men återigen, vad vill jag komma till? Jo, då väljer ju SVT ut hälften, eller juryn väljer ut hälften av bidragen. Och sen så är det ju Melodifestivalens redaktion med Karin Gunnarsson i spetsen som väljer ut den andra hälften. Och de väljer hon också av låtar som har skickats in, men hon kan också vända sig utanför dem och gå direkt till artister eller låtskrivare och säga, ska inte ni skicka, har ni ingenting, skulle ni vilja vara med, har ni någon låt som ni kan presentera för oss? Men det jag vet, det är att många artister tycker jag liksom vill kanske bara få det där bananskalet in, att ja, men jag kan vara med, här får du min låt. Men då säger SVT och Karin att ja, men skicka in den då. Hon vill ju allra helst att juryn ska välja de låtarna. Ja, men då har hon ett kvitto på att det inte bara är hon själv som tycker att en låt är rätt. Så att om man tittar på 30 låtar nu, så har juryn valt 30 av dem. Men sen är det säkert åtminstone 13 till som var inskickade och som kanske kom långt i juryn men inte var med bland de 15. Och så kanske det är några som Karin sen har handplockat utifrån, där hon har hört av sig till olika artister eller låtskrivare för att försöka övertyga dem.
Vilket härligt uttömmande svar, Tobbe. Det är tur att vi har dig här, och jag hoppas att Ellen och Elias nu har fått svar på hur det funkar med att få in en låt i Melodifestivalen. Då kommer här. Hej, har noterat de senaste åren att lasern som effekt blivit mer och mer vanligt istället för pyro. Vet att pyro är ganska dyrt att ha. Är laser mer kostnadseffektivt? Eller är det mer så att laser är mer inne? Laser är ju coolt och skapar en proffsig känsla. Men lite glittersprak och konfetti är ju ändå Mello. Tack för en toppenpodd, hälsar Sara.
Ja, men Sara, laser känns ju mycket mer musikvideo, medans pyro känns live. Så att jag verkligen, jag älskar pyro. Men du har rätt i att pyro är, det är så dyrt. För laser har du en engångskostnad, alltså du hyr in den här lasern för en period, medan varje liten smäll med pyron kostar pengar, och det kostar mycket pengar. Så att det är absolut en kostnadsfråga för de allra flesta när det gäller om man vill ha pyro med. Och lasern är, ja, men det är en cool effekt som passar i vissa låtar, och som åtminstone, det är inte billigt men det är kostnadseffektivt eftersom du betalar mer av en engångssumma för det.
Är det så att pyro också är lite mer, mindre miljövänligt än laser?
Det kan det vara.
Cloud kanske inte valde att ha pyro eftersom...
Eftersom man skulle rädda våtmarkerna.
Ja, precis. man vet aldrig.
Vet du vad, Jenny? Du har nog rätt. Det är väl lite som fyrverkerier ute i luften. Att det kanske inte är... Och så också för att det förbrukas hela tiden, såklart. Det är också omiljövänligt. Jag har inte tänkt på den. Jag har inte tänkt på det alls.
Nej, det blir något mer för dig att gräva i under din tid som Melodifestivalen-reporter på fältet. Vi ska ta ett sista mejl från vår kära lyssnare Eva. Hej slagervänner, nu har vi haft 3 deltävlingar i Sveriges största musiktävling, och jag måste tyvärr säga att jag är lite besviken. Låtarna som hittills tävlat är inte potentiella vinnare i Eurovision. Om Sverige vill vinna måste vi ha låtar som sticker ut, som har ett scenframträdande à la Loreen och Måns Zelmerlöw. TV-tittarna vill se något hända förutom att bara stå och sjunga. Ett exempel är Finlands bidrag i år. Bör Sverige göra det också? Vad ska man välja? Vad tror ni att det beror på att Sverige alltid vill skicka snygga, perfekta nummer? Sen hoppas jag också att vinnarlåten finns i kommande tävlingar. Hälsar Schlagernad från Börd.
Hej Eva, jag älskar att få mejl från dig. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Känslan nu är ju att det är ett mellanår, och det är ett sånt år som det är efter att man har vunnit Eurovision ett år. Det är mycket svårare, någonting gör att det är mycket svårare att hitta den där vinnarlåten då. Jag tycker inte att det har varit dåligt, men jag håller med om, jag tror inte att vi har någon Eurovision-vinnare bland de 18 bidrag vi har hört hittills. Och jag är inte säker på att vi har någon Eurovision-vinnare av de 12 låtar som återstår att höra. Men kanske. Vi har Danny Saucedo, vi har Marcus Martinus, vi har Medina, vi har Dotter kvar, vi har Lasse Stefans, vi har Lia Larsson, vi har Elektra. Alltså, det finns spännande saker att se fram emot. Men någon Eurovision-vinnare? Nej, vet du, jag tror inte att vi har det i år.
Nej, det tror inte jag heller. Vi har det inte i oss, och det kanske kan vara så att resten av Europa behöver återhämta sig lite från Sveriges vinst förra året också.
Och sen är det ju det här med att vi gillar ju när det är snyggt och uppstyrt och inte så kaotiskt. Och därför tror jag vi skulle aldrig skicka Samir och Viktor. Vi skulle aldrig skicka Gunilla Persson. Jag tycker att det är lite tråkigt. Jag skulle vilja att Sverige vågade bli lite crazy. Vad kommer Medina med? Är det de vi ska skicka i år? Om det påminner om förra gången, så är ju det mer av glädje och härligt än de här slicka, snygga musikvideoliknande numren.
Och är det så att man av någon anledning som mellonörd, eller du som lyssnar kanske inte ens är mellonörd utan bara tycker att det är roligt att lyssna på oss ändå, har du inte sett Finlands bidrag i år? Ja, men det är bara att söka upp det, för det är helt fantastiskt nummer. Och vi kommer ju prata mer om Eurovision-bidragen längre fram.
Windows 95 Man med låten No Rules. Ja, det är lite utöver det vanliga. Det kan vi säga.
Ja, det är det. Det är det verkligen. Går lite i linje med förra årets bidrag från Finland med lite craziness. Vi får se helt enkelt hur det går för Finland, och vi får se vad Sverige kan skaka fram resten av de här deltävlingarna som är kvar. Nästa vecka då ska vi till Eskilstuna, och jag hade önskat att jag kunde säga liksom jämfört med den här veckan att det skulle bli ordning på torpet, men det vet jag 17 om det blir det. Men jag längtar ändå att få höra vad Danny Saucedo har med sig i tävlingen i år. Det har ju snackats om att det är han som är the one to beat this year. Och så får vi en comeback av både Dotter och Lasse Stefans.
Jag hoppas på att det ska bli riktigt, riktigt kul nästa vecka. Och jag är verkligen spänd på att se vad Danny Saucedo har att komma med.
Det blir Lia Larsson också med lite epadunk.
Precis, det ska också bli intressant att se om hon, för nu gjorde ju Fröken Snus det väldigt, väldigt bra. Kan Lia Larsson utmana henne?
Det blir intressant att se. Då kan vi också prata lite om likheterna med en av Lia Larssons gamla låt och Fröken Snusk, den här mellolåten. Det tar vi i nästa veckas avsnitt, tänker jag. Vi är tillbaka senare i veckan med ett nytt avsnitt, och då kan jag lova att vi har en riktigt spännande gäst med oss. Det vill du inte missa. Se till att följa oss i din poddspelare så du inte missar när avsnitten kommer ut, och så kan man ju mejla Tobbe.
Jajamensan, till slagerkollet@aftonbladet.se. Och har ni mera allmänna frågor om hur det funkar med Melodifestivalen, hur det funkar i Eurovision, låturval eller så börjar vi fila på om vi kanske ska spara sådana frågor till ett frågeavsnitt helt enkelt efter Melodifestivalen.
Det låter alldeles toppen, tycker jag. Nu säger Jenny Ågren och Tobbe Ek tack och hej!
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.